Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Dagens sommarpratare är Anders Källström. Och vi säger välkommen till Radio Örnsköldsvik till dig, Anders.
När man får frågan om att medverka som sommarpratare i radio, ja, då är det lätt att i smicket glömma bort att en timme i radio, det är 60 rätt långa minuter. Och insikten om att också berätta något väsentligt, det kommer lika tydligt som utmaningen att välja musik som man vill ska finnas med. Och sedan bör det här också höra ihop. Men nu kör vi. Jag är Anders Källström. Och jag tänkte att bitar ur mitt liv är en lämplig överskrift. Här kommer Bruce Springsteen med Long Walk Home.
Last night I stood at your doorstep, trying to figure out what went wrong. You just slipped something into my palm that you were gone. I could smell the same deep green of summer above me, the same night sky was glowing. In the distance I could see the town where I was born. It's gonna be a long walk home. Yeah, pretty island, don't wait up for me. Gonna be a long walk home, a long walk home. In town I pass Sal's grocery, the barber shop on South Street. I looked into their faces, they're all rank strangers to me.
Min pappa Georg dog 1996. Han var dryga 70 och hade några år tidigare drabbats av en kraftig stroke. Han blev förlamad i sidan, tappade mesta av talförmågan men kunde bo hemma. Mest därför att mamma verkligen ville det. Det finns många sätt att åldras på. Men frågan är om inte pappas åldrande och för tidiga död berodde på ett skeende som berör det innersta hos oss. Jag bor på en gård som har varit i släkten i 100 år, just detta år. Det började alltså med min farfars far 1912. I mitten av 1970-talet inledde kommunen kontakten med min pappa och hans bror Leo. Ja, de ägde gården tillsammans. I tanken att köpa åkermarken för att sedermera bygga bostäder. Från första stund markerade bröderna att de inte alls ville sälja. Än mindre exploatera den åkermark som min pappa ansåg var bland det bästa i kommunen. Och jag var tidigt med i diskussionerna och tanken fanns att jag skulle ta över gården och verkligen satsa på ett aktivt lantbruk. Påstötningarna från kommunen tilltog och till slut hotade tjänstemännen med expropriation, det vill säga tvångsköp. Min minnesbild och känsla var att stå inför en verkligt ond dröm. Bara tanken på bostäder runt lagårdsknuten den kändes befängd. Och jag tror faktiskt inte att min pappa i realiteten trodde att vår kommun skulle kunna bete sig så. Jag menar, de måste ju till slut förstå att vi inte vill sälja, minns jag pappa brukar säga. Men kommunen ville annat. På hösten 1979 beslutade majoriteten i kommunfullmäktige att tvångsköpa cirka 20 hektar åker. Det vill säga all åkermark som hör till gården. Jag tror det var då som pappa dog lite grann för första gången. I tanken att inte ge sig så överklagades beslutet till högre instanser för att till slut hamna hos regeringen. Självklart fanns hoppet hela tiden, men i början av juli 1981 beslutade regeringen att fastställa den här exproprieringen. Jag minns som igår hur dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin själv ringde. Det var jag som svarade. Han försökte förklara beslutet. Jag minns att jag slutade lyssna ganska fort och började fundera på hur jag skulle kunna säga det här till min pappa. Det var nog den eftermiddagen som pappa dog det till. Jag minns att jag kom emot honom ute på gårdsplanen och så berättade jag om det samtalet. Jag såg hur liksom luften bara försvann ur honom. Han sa ingenting. Orden tog liksom slut. Livsglädje kan komma ur väldigt mycket, men det kan också försvinna. Och det var som om den försvann från min far efter den dag. Expropriationen slutade i ett avtal. Det undertecknades av min far och hans bror Leo. Avtalet är originellt därför att Leo skrev två ord vid sidan av sin namnteckning. Där står det under protest med stiliga bokstäver. I mitt jobb som vd för Lantbrukarnas Riksförbund så är jag ofta känt att den här historien kring våran gård handlar om det finaste, det innersta och det stoltaste som finns i vårt samhälle. Äganderätten, det vidrör det som är samhällets verkliga fundament. Och den som drabbas av känslan att bli fråntagen något som är ens eget, den får bära på någonting som är mycket tungt. Det skär i hjärtat. För mig har historien om gården i Sund så många olika bottnar. Det handlar om samhället och den enskilde. Det handlar om rätt. Och det handlar om uppgivenheten kring att se hur ens egen far verkligen led under dessa år. Det märkliga är ju att epilogen till allt det här gjorde allt så onödigt. Kommunen byggde en väg och en skola, sen blev det ingen mer. I mitten av 90-talet tog jag upp frågan om att få återköpa den mark som inte bebyggts. Efter mycket om och men så kunde det ske. Och brevet som bekräftade en affär, den kom hem till oss veckan efter att min pappa dog. Han fick aldrig uppleva revanschen. Hur det mesta på något sätt brände blev återställt. Men för mitt inre kan jag se att han sitter där i sin himmel och ser så glad ut som han verkligen kunde vara.
Here's to us, one more toast, and then we'll pay the bill. Deep inside, both of us could feel the autumn chill. birds of passage, you and me, we fly instinctively. When the summer's over and the dark clouds hide the sun, neither you nor I'm to blame when all is said and done. It's been there in my dreams, the scene I see unfold, true at last, flesh and blood to cherish and to hold. Careless fools will suffer, yes, I know and I confess. Once I lost my way when something good had just begun. Lesson learned, it's history when all is said and done. In our lives we have walked some strange and lonely tracks, slightly worn but dignified and not too old for sex. Clear-headed and open-eyed, with nothing left untried, standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said and done. Standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said.
When all is said and done, ur Mamma Mia. Det är juni 2005. Tillsammans med dåvarande ordföranden i Modehockey, Åke Eklöf, har jag skickat en skrivelse till Örnsköldsviks kommun med begäran om lån och borgensomtagande för att uppföra en ny evenemangsarena i Örnsköldsvik. Den här skrivelsen var det påtagliga resultatet av en process som hade inledts 6 år tidigare med den bärande visionen att ersätta Kempehallen för framtidens elithockey och andra evenemangsupplevelser. Projektet handlade om den astronomiska summan om 240 miljoner kronor. Och processen var som ett pussel, en mängd olika delar skulle samverka för att kunna nå förverkligande. Det handlade om ett EU-projekt där pengarna skulle frysa in om inte bygget kom igång i augusti just det här året. Det handlade om avsiktsförklaringar där en mängd företag tecknade sig att hyra logeplatser i arenan för flera år framåt. Det handlade om att kommunen skrev ett långsiktigt avtal om förhyrning för ungdoms- och utbildningsverksamhet och ett borgensåtagande som bara en kommun kan göra. Slutligen handlade det här om att ha en huvudsponsor. Så var det inför sommaren 2005 intill dess att jag fick ett telefonsamtal. Den tilltänkta huvudsponsorn meddelade då att man inte kunde gå vidare med sitt avtal om att namnge arenan. Ja, det kan ju tyckas som en liten del i sammanhanget, men när alla möjliga alternativ är uttömda så är ju 20 miljoner i en så kallad toppfinansiering. Det är en pusselbit som kan få allt annat att ramla. Vid den här tiden låg Åke Eklöf, Modehockeys ordförande, på Sofiahemmet för vård av sin cancer. Oändliga var våra samtal kring frågorna. Jag minns min uppgivenhet inför det här beskedet, eller efter det här beskedet. Hela Örnsköldsvik tror att allt är klart och att bygget ska komma igång direkt efter semestrarna. Jag och Åke Eklöf har en annan insikt. Efter lite funderande så bestämmer vi oss ändå för att köra vidare. Vi säger ingenting om den uppkomna situationen utan låter kommunfullmäktige ta beslutet i juni 2005. Men sen är goda råd dyra. I midsommarhelgen kontaktar jag Åke Eklöf och säger som jag känner. Nu finns det bara en som kan rädda hem det här och det är Peter Forsberg. Han är med på den tanken och jag bjuder hem pappa Kent för att prata en kopp kaffe i bagarstugan hemma på Kjellströmsgården i Sund. Han lovar då att ordna en tid för en träff med Peter senare i juli. Jag tror det var en eftermiddag, en måndags, när vi ses på ett konferensrum i Kempehallen. Jag minns att jag bestämde mig tid för att säga precis som det är. Jag beskriver läget, mycket pengar som saknas, att vi inte har några som helst säkerheter. Och att man kan tänka sig lite olika modeller. Men det slutade med att jag ska skriva ihop ett förslag för att vi ska ses igen kommande fredag. Och jag ska ägna veckan åt att göra det. Och modellen handlar om att Peter och bolaget Forsbro initialt då, under en övergångstid ska bli delägare i arenan. Och att Forsbro ska borga för ett lån upp till 20 miljoner kronor. När jag nu beskriver det här så tog det ungefär 5 minuter till dess att Peter säger jag är med. Det som händer nu är ett fruset ögonblick för mig. Först blir jag nästan stum och sen blir jag väldigt glad och rörd. Och jag säger bara, du är inte bara världens bästa hockeyspelare. Vilket fantastiskt hjärta du har. Och då kommer det från Peter. Ja, men jag har ju Modo Hockey och Örnsköldsvik att tacka för allt. Det är klart att jag vill ställa upp. Här kommer Dean Martin med Gentle on My Mind. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. Keeps you in the back rows by the rivers of my memory. Keeps you with a gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find moving on a back road by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on my mind. Well, I dip my cup of soup back from the gurgling crack and called to an instant train yard. My beard a rough and cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I hold it to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Ja, så blir det som i sagan, ett lyckligt slut. I augusti kan vi kalla till presskonferens med det positiva beskedet att arenan ska byggas. Och i september är det byggstart när jag och Elvy Söderström får ta första spadtaget där nere på den yttre hamnen i Örnsköldsvik. Och jag tror att invigning i augusti 2007, det är nog en av de stoltaste dagarna i Örnsköldsvik. Och vid det här tillfället är det också klart med en namnsponsor. Med Swedbank Arena inleds ett samarbete med en nationell aktör som får många att bli lite imponerade. Och jag tror också de smittades av drivet och inspirationen i Örnsköldsvik vid den här tiden. Åke Eklund och jag jobbade sida vid sida med Arena-projektet i nära 7 år. Det var väldigt stort att få se honom på scenen den här kvällen för invigningen. Märkt av sjukdomen så var han ändå så stolt. En decembermorgon samma år kommer dödsbudet. Åke Eklund var avlidet. Några dagar senare har vi match hemma mot Malmö. Jag ska som tillförordnad ordförande hålla i den tysta minuten. Jag tror jag aldrig stått inför någonting så svårt. Och när jag och klubbdirektören Jerry Häggström går ut på isen, då känner jag hur tyst det blir. Och när jag står där så kommer orden verkligen från hjärtat. Och jag känner kraften i arenan när 7000 närvarande helt tysta hyllar Åke Eklövs minne. Ja, det var en fin epilog och ett minne för livet. När sedan laget beslutade att syna initialerna i matchräkten Å-E, Åke Eklöv, då tänker jag för första gången det här laget kommer att vinna SM-guld. Och så blev det. Modo Hockey eller Barcelona FC spelar väl egentligen ingen roll. Här kommer mina verkliga favoriter. Och det är Coldplay i konsertversionen med Viva La Vida.
I used to rule the world.
Ja, visst var det häftigt. Om nuvarande trend håller i sig, då låser den sista svenske matbonden Lagerström 2053. Ja, det var det första mötet kring LRFs livsmedelsstrategi. Och jag ställde frågan vad nuvarande utveckling får för konsekvenser. Svaret kom halvt på skämt, halvt på allvar från en av dem som satt i rummet. Jag minns att jag gick därifrån med en känsla av att stå inför någonting riktigt, riktigt stort. När jag blev verkställande direktör i Lantbrukarnas riksförbund på försommaren 2009, så var det nog en pojkdröm som förverkligas. Och jag fick ju aldrig bli bonde, men har kommit att ägna en stor del av mitt liv åt politik och folkrörelsearbete där landsbygden och de gröna näringarna varit min drivkraft. Så när erbjudandet kom, då kändes det som alla år av arbete och uppdrag i många olika sammanhang har varit den verkliga förberedelsen för den här LRF-rollen. Jag tror att grunden för att göra ett bra jobb finns i att finna ett arbete och arbetsuppgifter där man verkligen är passionerad. Jag har ett sånt jobb. När vi började nysta kring livsmedelsstrategin så fick jag ganska tidigt AMF-pensionsmetafor. Jag tror alla kommer ihåg den här reklamfilmen. Kom framför ögonen på mig. Om du kunde hälsa på dig själv i framtiden. Och tanken är ju att förbereda för det som ska komma genom att göra saker nu då. Jag flyttade den till vår värld och tänkte tanken att mina barn skulle utmana mig där jag satt på min veranda. Och säga så här, ja men om ni såg vad som höll på att ske med den svenska matproduktionen, varför gjorde ni ingenting? Och inför den bilden så blev jag stärkt i tanken att under mina år på LRF verkligen ska hända något som får utvecklingen att vända uppåt igen. En av mina bästa vänner från universitetstiden heter Björn Häggmark. Han är idag första diplomat på svenska ambassaden i Nairobi. Det innebär att han är andra man efter ambassadören. Och det här är Sveriges näst största beskickning i världen. I höstas satt vi på en middag i Stockholm och samtalade om livet, våra jobb och världen av idag. Vi kom in på det här med livsmedelsproduktion och han började fråga om den svenska. Ja, jag berättade att vi odlar idag på ungefär 2,5 miljoner hektar. Som mest odlade vi på nära 4 miljoner hektar, det var i början på 30-talet. Vi var i stort sett självförsörjande mot dagens situation där varannan tugga är importerad. Alltså hälften av vad vi äter kommer utifrån. Vi brukar lite skämtsamt göra så när vi bjuder politiker och opinionsbildare på mat att vi har mat på varannan tallrik för att symbolisera vad det här innebär. Då sa Björn, ja, det finns 750 miljoner hektar odlingsbar mark runt ekvatorn. Det är bara ett problem. För det mesta finns det inget vatten. FN har räknat ut att vi ska fördubbla livsmedelsproduktionen globalt för att klara av en växande befolkning. Och där färre är fattiga. Och upptäcker vi nu ingen ny planet ska det här ske där det finns mark, där det finns vatten och där det finns duktiga företagare. Och det måste dessutom ske på ett hållbart sätt. Jag är ute och möter mycket folk i mitt jobb. Och på en regionstämma i Mellansverige så fick jag frågan vad det här kan betyda för Sverige. Och jag sparade som ett exempel så jag så här. Ja men tänk tanken att vi minst ska fördubbla åkerarealen. Ja, 2,5 miljoner har vi. Det finns cirka 800 000 hektar till som ligger i extensiv odling eller betesmark. Vi kan ta tillbaka ungefär lika mycket mer som har lagts ner eller planterats igen i Sverige sedan 40- och 50-talet. Men det saknas fortfarande ungefär 1 miljon hektar. Vet ni vad det häftigaste är? Vi har de här möjligheterna i Sverige. Och då talar vi om väldigt stora tal. Jag menar, en fördubbling av livsmedelsproduktionen skulle bara på gårdsnivå innebära en ökning med cirka 60 miljarder kronor varje år. Och detta från en naturresurs som likt den nordiska mytologins särimner återuppstår hela tiden. Ni vet grisen som slaktas varje kväll för att sedan leva upp dagen efter. Jämför det här med gruvnäringen, där vi de facto också nyttjar naturresurser, men det kommer inte tillbaka. Tänk vilka möjligheter. Tusentals nya företag, tiotusentals nya jobb på landsbygden och framförallt ett samhälle som får utvecklas till att bli både hållbart som klimatsmartare inför framtidens utmaningar. Jag gick in i den här rollen som vd och koncernchef i LRF helhjärtat från dag ett. Jag insåg också att man efterhand lär sig saker, det vill säga att det är ett stort sammanhang. Med 171 000 medlemmar, med 2500 medarbetare, så tar det lite tid. Jag hade ju förvisso sett LRF utifrån. Men i ett nära perspektiv så handlar det om att skapa en bild av hur det ska gå till också. Hur ska man få en hel organisation, kollegorna, tjänstemän, förtroendevalda att dra åt samma håll samtidigt? Hur mobiliserar man alla krafter inför ett så stort uppdrag utan att det känns övermäktigt? Alltså, hur förflyttar man berg? Eller som någon sa, hur gör man det omöjliga möjligt? Ja, man måste börja i det lilla sammanhanget. Man mobiliserar om krafterna så att de verkar där de bäst behövs. Man omorganiserar. Man måste själv vara övertygad om att det ska gå. Och man måste förmedla och kommunicera det här. Man måste behålla sin fot kvar i myllan så att man aldrig glömmer bort vad man egentligen och vem man egentligen företräder. Och bergen då? Ja, ibland måste vi närma oss dem själva. Att möta omvärlden där den befinner sig. Med rätt information, med kunskap och en stor nyfikenhet, då kan vi hjälpa konsumenterna att göra de medvetna valen i livsmedelsaffären. Få politiker att förstå att det gröna näringslivet är framtiden för en hållbar tillväxt. Och att självklart göra hemläxan själva också ute på gårdarna. Och jag kan idag efter 3 år säga att vi faktiskt har kommit en liten bit på väg. Man ska vara glad för det lilla, men man ska inte vara nöjd. Jag tror att i framgångsrika organisationer eller företag så måste det finnas 3 komponenter som är tydliga för att nå framgång. Och jag tycker det passar med orden passion, fokus och uthållighet. Ja, i vår värld så finns passionen där utan tvekan. Den är påtaglig och den smittar. Den smittar i alla möten som vi har. Den smittar ett positivt engagemang som ingen kan ta ifrån oss, men som alla kan ta med sig när man möter oss. Fokus handlar också om, både inom och utanför organisationen. De flesta är ju överens om att ett ökat välstånd och en ökad befolkning kräver en hållbar tillväxt i livsmedelsproduktionen. Inte bara i Sverige utan också i hela världen. Vi vet i Sverige att vi är duktiga på hållbarhet, men det krävs en ständig stimulans och utveckling för att öka den här konkurrenskraften. Och vi ser ju nu att bonden är på väg att bli den verkliga hjälten. Inte bara i bonde söker fru, utan också i andra sammanhang där mat och den närproducerade nu är mer och mer intressant. I städerna odlas det på höjden och bredden. Och man odlar inte bara grönsaker, tror jag. Man odlar också status. Uthållighet, att hålla i och hålla ut, som någon har sagt. Den frågan är fundamental. Att stå pall för en oberäknelig marknad med skiftande politiska villkor. En stark koncentrerad handel som testar lantbrukarna dagligen. Sveriges bönder gör mycket gott. Och jag vet att vi kommer ta flera nya initiativ för att försöka forma det här nya. Det måste helt enkelt bli enklare att bli matbonde i Sverige. Det handlar om teknik, det handlar om logistik, det handlar om distribution och det handlar om marknadsföring. Vi vill se något av en ny infrastruktur växa fram i hela Sverige för det lokal och närproducerade. Kommande år ska vi sätta fröerna för det. Så håll ögonen öppna för det som nu ska ske. Nu lyssnar vi på First Aid Kit med The Lion's Roar.
Single time it all shifts. you back to me. Children's tale, the lonesome wail of a lion's roar.
Det märkliga med livet det är att hälsan tiger still ger inte några rubriker. Men det menar jag att känslan att få vara frisk, att det går bra för barnen, att ha ett bra jobb, att leva ett händelserikt liv, det är som en självklarhet så länge inget händer eller går fel. Kan någon förklara för mig varför tacksamhet över det som är och fungerar tycks vara så långt borta? Min mormor var klok. Hon brukade säga, det enda du har kvar till sist är det du har gett bort. Och hon tänkte då inte på presenter och julklappar och sånt, utan smaka på orden. Det enda du har kvar till sist är det du har gett bort. Visst är det väl så att man vid livets halvtid, ja jag har fyllt 50, uppskattar sånt man inte tänkte på så mycket i yngre år. Det kan vara konst, kultur, historiska skeenden eller bara känslan av att finnas till en lördag eftermiddag i juli. Men också en insikt om att det är just livet som passerar medan man står där och väntar på vad som ska komma.
En dag ska jag ligga 6 fot under marken, höra regnet som droppar och fåglarna i parken. Inga skulder att reglera, ingen sorg att bära på, bara en sten med mitt namn och folk som kommer och går. Kanske kommer du att sörja, kanske lägga ner en ros, kanske till och med sakna mig trots allt jag gjort. Kanske kommer du att tänka, han var ingen dålig man, han hade mål och ambition men drev ur sikte och försvann. En dag ska jag ligga 6 fot under marken, höra regnet som droppar och fåglarna i parken. Känns som 5 minuter, hörde jag någon som sa, alla åren i ens liv på räkenskapens dag. Så hälsa hyresvärden, och alla nere på krogen. Det går en godsvagn till himlen, jag hoppar nog ombord. Kanske kommer du att tänka, han var ingen dålig man. Han hade mål och ambition, men drev ur sikte och försvann. Så en dag ska jag ligga 6 fot under marken, höra regnet som droppar och fåglarna i parken. Inga skulder att reglera, ingen sorg att bära på, bara en sten med mitt namn och folk som kommer och går. Kanske kommer du att sörja, kanske lägga ner en ros, kanske till och med sakna mig trots allt jag gjort.
Totta Näslund, Köpmanholmensonen, han som blev så känd. Någon har beskrivit livet som de 4 årstiderna. Våren, sommaren när vi är som bäst, hösten när vi ska ha det bra och sen vintern. För Totta kom vintern väldigt tidigt. Han skrev under sitt sista levnadsår och det är sanning ett sätt att beskriva sin stund på jorden. I tidens perspektiv så är det mycket som bleknar. Man kommer, alltså mycket kommer in annan dagar. Och när jag tänker på de som har blivit viktiga i mitt liv så är det också en känsla av att vi formas av och för och med varandra. Man blir någonting i sammanhang med andra. Men nu ser jag framåt. Livet är ju till för att levas. Och det finns så många drömmar kvar att förverkliga. Så här efteråt så är jag glad över att fått våndas. Att fått välja det jag tycker är riktigt bra musik. Stolt över att tro mig veta att det är några som sitter och lyssnar på mig. Jag skulle vilja tacka er för den här stunden. Och uppmana er att njuta av sommaren. Och så ett litet PS. Jag passar nog bättre som vd i LRF än som heltidsbonde i Sund. Det blev liksom rätt ändå. Nu avslutar jag med Eva Cassidy. Fields of Gold.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. Gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay? There have been some that I've broken.
broken fields of gold.
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Vi säger tack till Anders Källström för dagens program, och imorgon så blir det Robert Rungstad som är dagens sommarpratare. Så välkommen att lyssna imorgon till Robert när han berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna, som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195. Eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.